Maj-Britt Theorin, den tidligere så kendte svenske nedrustningsambassadør, fortæller her om hendes livslange kamp for en atomvåbenfri verden, samt også om bevægelsen mod svensk indlemmelse i NATO, der tværtimod vil det indebære accept af NATO's brug af atomvåben. Det er en optagelse af Maj-Britt Theorins tale på Fredsfestivalen i Aarhus den 7. oktober 2017. Fredsfestivalen blev arrangeret af Aarhus mod krig og terror, som skriver under overskriften Stop krig og krigsforberedelser. Vil situationen i verden blive belyst af en række dygtige og engagerede oplægsholdere. Vi finder oprustningsspiralen og NATO's aggressive fremfærd yderst farlig for freden og vil lægge op til debatter om, hvad den almindelige befolkning kan gøre for at sætte en stopper for en udvikling, der kan føre til nye sprængfarlige situationer og krige, også på europæisk grund.
Først så skal vi jo som sagt høre Maj-Britt Theorin, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi at Maj-Britt hun repræsenterer en stor viden og en stor indsats i kampen imod atomoprustningen her i Norden og oprustningen i det hele taget. Så jeg vil bare give ordet til Maj-Britt Theorin og så sige, at hvis man så har spørgsmål og debat og så videre, så gør vi det bagefter.
Kära fredsvänner, egentligen skulle vi bara hålla på att dansa och sjunga idag. För första gången på mycket, mycket länge har den norska fredskommittén kommit rätt. Det civila samhället, det vill säga vi, allihopa vi, får alltså Nobels fredspris i år för kampen mot kärnvapen. Och det satt hårt inne, det kan jag lugnt säga. För vi har sett en väldigt många konstiga utnämningar som fredskommittén i Norge har kommit med. Men så har vi också haft, jag var ju ordförande för internationella fredsbyrån i Genève ett antal år då, Fredrik Heffermeil, jurist, norrman, har varit på fredskommittén år efter år och talat om för dem att de följer inte Nobels testamente. Och det var intressant igår att lyssna på henne när hon talade om den norska ordföranden. Att ja, det finns tre kriterier som Nobel har satt upp. Och ICAN uppfyller alla tre kriterierna. Så en inveten jurist i Norge har stuckit nålen i häcken på fredskommittén och fått dem att komma rätt, tror jag. Det var inte det jag skulle tala om, men jag tycker ändå att det känns underbart härligt att säga. Faktiskt är det de vanliga människornas arbete som lovprisas av fredskommittén i år. Sen har vi en massa sura militärer och politiker och tidningar och annat som bara säger det där går inte. Men det är en helt annan sak och det ska vi återkomma till. För det här betyder ju inte alls att vårt arbete är slut, tvärtom. Nu gäller det banne mig att med hjälp av fredskommitténs beslut trycka på politikerna så de kommer åt rätt håll. Nå, tack så hemskt mycket för inbjudan till den här viktiga fredsfestivalen. Och vi ska ju naturligtvis här både granska den militära upprustningen, men jag kommer också att peka på vad vi kan göra för att skapa fred och hur vi kan egentligen komma dit hem. Men jag vill börja med det här med kärnvapen först. För frågan man måste ställa sig är det USA och NATO som ska bestämma svensk säkerhetspolitik? För att det måste man ju fråga sig efter att den amerikanske försvarsministern i brev till vår försvarsminister Peter Hultqvist varnat Sverige för att skriva under och anta kärnvapenavtalet som vi själva var med och förhandlade fram i juli månad i år. Sverige var en av de 122 som arbetade fram det avtalet. Och nu ska den då ratificeras i Sveriges riksdag. Nej, säger USA och NATO, det skulle menligt inverka på det militära samarbetet med USA och frånta Sverige sitt guldkort till NATO. Nu är Sverige alliansfritt och inte med i NATO, vilket den socialdemokratiska partikongressen så sent som i april månad i år slog fast. Det är bara några månader sedan. Och det här har hittills gällt för Sverige tills för några år sedan, när de borgerliga partierna i Sverige, inklusive Centerpartiet, alltså jordbrukspartiet som alltid varit emot NATO tidigare, nu alla vill gå in i NATO. Och de har talat sig varma för det. När vi diskuterade värdlandsavtalet som ju antogs 2016, och det var helt enkelt så att den borgerliga regeringen 2 veckor före vårt val 2014 lät ÖB signera det så kallade värdlandsavtalet med NATO. Och det där var ju utanför alla regler och normer. Så den socialdemokratiska regeringen som tog vid 2014 sa att det här måste riksdagen bestämma. Och det gav oss inom fredsrörelsen en möjlighet att verkligen lyfta upp, vad är det där värdlandsavtalet för någonting? Vad innebär det för Sverige? Så vi hade en väldigt het diskussion. Jag kan väl säga till er att de 3 största partidistrikten för Socialdemokraterna i Sverige gick emot värdlandsavtalet. Men det hjälpte inte. Riksdagen beslöt om det 2016 i juni månad att vi skulle ha ett värdlandsavtal. Och då sa alla de borgerliga att det har ingenting med kärnvapen att göra. Det finns inga kärnvapen i värdlandsavtalet. Det är lögn och förbannad dikt. Den som läser avtalet, och det gjorde jag väldigt noga, vet att det står mycket tydligt att värdlandsavtalet förutsätter att NATOs strategi och taktik ska gälla. I NATOs strategi ingår det kärnvapen. Till och med användning av kärnvapen först ingår det. Att Danmark har skaffat sig ett undantag i fredstid, det hjälper er inte mycket när konflikten kommer. Danmark och Norge har ju gjort det. Och då så sa man alltid ifrån de borgerliga partierna har ingenting med kärnvapen att göra. Men nu låter det annorlunda. Nu talar de öppet om att oj, 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 om Sverige ratificerar kärnvapenavtalet så innebär det inte bara nej till NATO, det gör det för lång tid framöver. Och vi skulle inte alls kunna samarbeta med NATO. Nu är det så att avskaffande av kärnvapen har varit svensk politik i decennier. I decennier har det varit det. För kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten. Det finns i icke-spridningsfördraget, NPT. Där förbinder sig kärnvapenländerna att seriöst arbeta för att avskaffa alla kärnvapen. Men vi som inte har kärnvapen har förbundit oss att inte skaffa det. Det här har inte, och det kan vi också säga att år 2000 så tog icke-spridningsfördraget ett 13-punktsprogram för hur det här skulle gå till. Att alla kärnvapen skulle försvinna. Och det skrev både kärnvapenmakter och icke-kärnvapenmakter under på. Inget av det här har kärnvapenmakterna levt upp till. Naturligtvis så. Det ska ärligt sägas att de har minskat antalet kärnvapen. Men de har ökat kraften i kärnvapen. Större och värre och värre än någonsin. Så vi har idag ungefär 15 000 kärnvapen i världen. Så de har alltså minskat antalet. Men å andra sidan så håller Ryssland på att uppgradera och skaffa sig nya, mindre taktiska kärnvapen. Och Kina och Ryssland gemensamt, eller inte gemensamt, håller båda på att de uppgraderar sina strategiska vapen, och både Ryssland och Kina satsar aggressivt på de taktiska kärnvapen. Alltså taktiska kärnvapen är sådana som finns ute på förband för att användas direkt. Strategiska, det är de som går från Ryssland till USA och tvärtom. Och USA har beslutat att sätta 1 000 miljarder dollar under 3 decennier för att förbättra sina kärnvapen. 1000 miljarder dollar. Och då har vi också Nordkorea som kommer in i bilden. Och det är inte bara för den delen av världen som det är allvarligt med deras kärnvapen. Men det är klart att om vi har en narcissistisk president i USA som beter sig som en 4-åring, så har vi all anledning att vara oroliga. När som helst skulle han kunna börja med kärnvapen. Vad som behövs nu är alltså alla metoder för att hindra kärnvapen, tona ner deras roll och inte att förstärka dem. Då har Sverige har varit en ledande nation när det gäller avskaffande av alla kärnvapen. Och det är viktigt att komma ihåg nu, även om vi har ett avtal som förhandlades fram i FN och skrevs under där i juli månad, så tar det lång, lång tid att arbeta fram ett acceptabelt avtal. Det tog oss 14 år i Genève att arbeta fram kemvapenavtalet. Och kemvapenavtalet är lite grann av en modell för ett kärnvapenavtal. För att därför bjuder man både forskning och utveckling och produktion och lagring och användning av kemiska vapen. Häromdagen så sa Putin att nu har de avskaffat alla sina kärnvapen. Men jag kan tala om för er, eftersom jag då var ansvarig och satt ner i Genève, att det var tack vare Gorbatjov som vi fick ett kemavtal. Amerikanerna hade föreslagit det. För de visste att ryssarna alltid skulle säga ingen kommer och kollar oss här på vårt territorium. Och så kom Gorbatjov. Och så sa han, men hur ska de kunna veta om vi gör oss av med kemiska vapen? Det är klart att vi måste låta on-site inspection komma. Och så öppnades alltihopa. Och så förhandlades avtalet fram. Och nu har Ryssland gjort sig av med alla sina, och vi väntar bara på att USA ska ge besked när de har gjort av med sina. Och bit för bit, för det är så det måste gå till. Det är tyvärr så det måste ske. Om det tog 14 år att få fram kemvapenavtalet, så kanske det tar också lika lång tid att få fram ett avtal som kemvapenmakterna skriver under på. Om Sverige skulle avstå från att ratificera det här avtalet när NATO och USA trycker på, så innebär det att Sverige, utan att ens vara medlem i NATO, godkänner deras kärnvapenpolitik. Och det är naturligtvis helt otänkbart. Så nu ligger vi på som bara den på vår utrikesminister och vår statsminister, inte minst, för att de ska se till att det där avtalet undertecknas snart. Vad har då Norden för möjlighet? Hur har Norden fungerat? Har Norden varit fredsaktiv överhuvudtaget? Ja, de nordiska länderna har faktiskt varit det. Norge till exempel arbetade väldigt effektivt för ett förbud mot landminer, som vi vet ändå kom till ungefär på samma sätt som det här avtalet, nämligen det civila samhället drev fram det. Finland har också agerat medlare, men har varit, min erfarenhet under alla de år jag jobbade var att de var lite fega. Och det är de nu också. Den borgerliga regeringen i Finland har inte skrivit under det här kärnvapenavtalet. Men då ska vi komma till det som egentligen är de viktiga krafterna, och det är fredsrörelsen. Och för mer än 120 år sedan, den 1 december 1891, så bildades den internationella fredsbyrån i Genève med stöd av skandinaver. Och det är än idag världens största fredsorganisation. Och nu kan ni vara lite stolta, för det var dansken Fredrik Bayer som blev internationella fredsbyråns första ordförande. Och han fick också Nobels fredspris för sitt arbete. IPB, alltså internationella fredsbyrån, själv fick fredspriset 1910, och själv har jag då haft glädjen att leda deras arbete mellan 1991 och år 2000. Så fredsrörelsen var en väldigt stark rörelse under och aktiv rörelse i början av förra seklet, men också i slutet av förra seklet. Ni ska komma ihåg att ICANN, alltså den organisationen som nu formellt tar emot fredspriset, består av ett hundratal olika fredsorganisationer i världen. Kvinnorörelsen var tidigare också väldigt stark och aktiv. Och 1935, det är länge sedan, men då organiserades en konferens som har en titel som jag tycker så mycket om. Kvinnornas obeväpnade revolution mot krig. Det tycker jag ni kan ta upp igen. Gör det. Kvinnornas och männens obeväpnade revolution mot krig. På den konferensen så krävde Alva Myrdal ett stopp för all vapenhandel. Och så krävde hon en annan viktig sak, fredsutbildning i skolorna. Och redan 1935 så diskuterade man en bojkott som ett vapen i kampen för fred. Inga Thorsson, som var efterträdare till Alva Myrdal, tog också upp den viktiga frågan om att ställa om militär produktion till civil. I oktober 1961, och nu kommer jag tillbaka till Sverige, så uppmanade Sveriges dåvarande utrikesminister, som heter Östen Undén, alla länder, och han gjorde det i Förenta Nationerna, alla länder som inte hade atomvapen, att avstå från att delta i kärnvapenkapplöpningen. Och det var starten för Sveriges kamp mot kärnvapen 1961. Och det är klart att om ett land eller en organisation ska ha inflytande, så behövs det både hängivna människor i beslutsfattande position. Man måste åt dem där som sitter där och fattar beslut. Det behövs rätt tidpunkt för att agera, och det krävs stöd från ett övertygat civilsamhälle, det vill säga från oss alla. Och det här gällde både under Alvas, Ingas och min tid som ansvariga för svensk freds- och nedrustningspolitik. Inga Thorsson hade det socialdemokratiska kvinnoförbundet i ryggen. Hon var ordförande för kvinnorna. Och de gjorde något som aldrig hade hänt i Sverige tidigare. De bröt mot normen att vara överens med hela partiet. De gick ut och sa, vi ska inte ha atomvapen i Sverige. Detta var på 50-talet. Gubbarna höll på att få spader. De sa, kan ni inte sköta det ni kan? Barn och hus och hem och sånt där. Och låta dem vi har valt i riksdagen fatta beslut. Men se, det gjorde inte kvinnorna. Och hur skulle Tage Erlander sköta det här? Partiets ordförande. En revolt ifrån kvinnorna. Jag har tillsatt en kommission. Det är så man brukar göra. Sekreterare var Olof Palme. Både Tage Erlander och Olof Palme var övertygade om att svenska atomvapen var bra för Sverige när de började i kommissionen. Men inte när kommissionen var färdig efter 2 år. Inga Thorsson var också med där, och många andra. Så Inga Thorsson med kvinnoförbundet och hela fredsrörelsen, AMSA med Per-Anders Fogelström, författare, konstnärer, vetenskapsmän, alla drev åt samma håll. Men ni ska veta att innan det slutliga nejet kom, först i socialdemokratin och sen i Sveriges riksdag, då hade Sverige lärt sig en hel del. För vi var på väg att skaffa oss atomvapen. Och det där var till väldigt god nytta för både Alva, Inga och mig i nedrustningskonferensen i Genève och i FNs generalförsamling. Därför att kärnvapenmakterna ifrågasatte aldrig vår kunskap. De visste att vi visste. De visste vad det var som gällde. Och de kunde alltså inte lura oss. Och det här gav oss en stor trovärdighet i Förenta Nationerna. Och det gjorde också neutralitetspolitiken. Alva Myrdal för sin del, hon var en väldigt faktabunden människa. Allt skulle vara korrekt. Och det skulle vara fakta som vi kämpade med. Och det håller jag fortfarande fast vid. Ska vi vinna någonting måste vi stå på en väldigt säker grund. Vi ska inte ut och tala om någonting som vi tror. Vi ska veta vad vi talar om. Då får vi trovärdighet. Hon hade väldigt mycket konferens med Willy Brandt och Egon Bahr och alla andra i Tyskland och andra länder och skrev väldigt mycket internationell press. Men hon var ingen agitator på det viset. Hon var med och bildade PAGOS, vetenskapsorganisationen, i öst och väst, där man försökte överbygga motståndet mellan de här två supermakterna och bygga en bro emellan dem. Och inte PAGOS var den organisationen som på, faktiskt på mitt förslag och internationella fredsbyrån fick Nobels fredspris 1995. Han var den första kärnvapenmotståndaren i världen. Han var en fysiker ifrån Polen som hade tagits till USA för att hjälpa USA att framställa atomvapen, för man var rädd för att Hitler skulle göra detta. Och där fanns framstående vetenskapsmän, politiker, militärer. Och när de fick klart för sig att Hitler skulle aldrig klara att få fram atomvapen, så säger Josef Rotblatt: nu behöver vi inte ägna oss åt det här mer. Nu slutar vi med det här. Vi tar inte fram det här hemska vapnet. En ensam människa. Han fick inte ens politiker med sig. Inte militärer, inte forskare. Så flyttade han till England och sen ägnade han resten av sitt liv, och han dog när han var 95 år, till att bekämpa kärnvapen. Han var alltså uppvakt för Palmers. På allas tid, på 60-talet, så företog man alla kärnvapenprov i atmosfären, uppe i luften. Och alla tillsatte ett seismologiskt laboratorium i Hagfors i Sverige, som avslöjade var den här radioaktiviteten föll ner. Aha, i nästa vecka i Danmark, veckan därpå i Polen och sen i Ryssland. Överallt. Vilket var ju underbart. För det väckte ju en oerhört stark opinion. Och när hon i nedrustningskonferensen i Genève föreslog ett stopp för alla kärnvapenprov, alltså själva nyckeln till att bromsa kärnvapen, kärnvapenproven är bara till för att utveckla nya kärnvapen, så fick hon med sig konferensen. Men vad hände? Gubbsamhället fungerade. Den engelske premiärministern Harold Wilson ringde till Tage Erlander och sa: stoppa kärringen. Nej, han sa kanske inte ordagrant så, men han sa: stoppa det där förslaget, det ställer vi inte upp. Och Alva var oerhört besviken. Därför det man fick, det var ett avtal som förbjöd sprängningar i atmosfären, men tillät dem under jord. Och resultatet blev ju ännu fler kärnsprängningar under jord. Hon kallade det här avtalet för ett miljöavtal och inte någonting annat. Och hon tog i sin stora bok Spelet om nedrustningen, så klädde hon av supermakterna deras spel och deras halvsändningar och deras lojaliteter. Hon gav också väldigt många riktlinjer för hur man skulle arbeta framåt. Inga Thorsson, som tog över efter Alva som ansvarig för svensk nedrustningspolitik 1973. Hon var en agitator. Och hon hade ju lyckats att få det socialdemokratiska partiet att säga nej till kärnvapen. Och hon arbetade både mot kärnvapenkapprustningen och framförallt väldigt mycket mot militariseringen, och försökte att driva fram förslag som skulle stoppa militariseringen. Till exempel så la hon i FN en studie om hur man kan ställa om militärproduktion till civil. Men det var inte tiden mogen för. Den gick inte ens igenom i FN. Men när hon tog över, när jag tog över efter henne, så bad jag henne göra en sån utredning för svensk del. Men inte ens det gick. Varken kommunbundarna som hade militär produktion eller politikerna ställde upp, i gemen ställde upp på det. Och det var olyckligt. Men vad är då en FN-studie? Är det någonting som man kan ha nytta av? Jo, det kan man faktiskt. För om man tänker så här: den här frågan måste vi ha ordentlig fakta på. Hur skaffar vi oss det? Och så lägger man förslaget i Förenta Nationerna. Ett land gör det. De får sedan ta ansvaret för att leda den studien. Och så skedde för min del då när jag var ganska ny. Och det var frågan om kärnvapen. Då hade vi alla kärnvapenmakterna ombord, och när vi skulle ha det första sammanträdet så begärde den egyptiske ambassadören ordet, och så sa han: Madam Chair, jag har aldrig arbetat under en kvinna och jag vet inte hur det ska gå. Och det var ju raka besked. Det blev många kafferaster och fruktraster och annat när jag skulle lirka ihop de olika. Och när Frankrike och Nya Zeeland krockade så tog vi en paus, och så fick de en halvtimme på sig och så löste de problemet. Den jag hade mest problem med, det var den amerikanska delegaten. Han var inte ens ambassadör. Ambassadörer vet i alla fall hur de ska jobba. Men han var tjeck, född i Tjeckoslovakien. Hatade allt som hade med Ryssland att göra. Och gjorde allt för att ställa till bekymmer för oss. Och när vi träffades den sista, vi hade ett möte på kvällen, sista kvällen innan, och vi visste inte om det skulle bli en enig rapport. Det måste vara enig för att generalsekreteraren överhuvudtaget ska bry sig om det. Och när vi står på morgonen så säger han till mig: har du drömt om mig i natt? Ja, säger jag, mardrömmar. Och sen, det behöver du inte göra för nu är vi med ombord. Så FN-studien blev enig. Den blev generalsekreterarens rapport. Den gick till Förenta Nationerna, antogs där och skickades vidare till Genève för att arbetas fram konkret hur man skulle gå fram med. Hur gick det med den egyptiska ambassadören? Ja, det var han som höll det varmaste tacktalet när vi väl var färdiga. Han lärde sig nog någonting om kvinnor, kan jag tänka mig, i vart fall. Sen hade jag en studie om militären och miljö, och den var ju avsedd att den skulle läggas på Rio-konferensen om miljö. Och det var också meningen. Jag kan väl, det får ni läsa i mina memoarer som jag just nu har gjort färdig. Men jag hade egentligen mest bekymmer med min egen ambassadör i New York, alltså i FN. Han heter Jan Eliasson, om ni har hört talas om honom. Han var inte precis den som hjälpte Sverige fram med den här studien. Men vi fick fram den. Vi gjorde ett utomordentligt arbete. Vi fick en enig rapport. En av dem som satt med var den brasilianska utrikesministern Celso Amorim. Han var sedan ordförande för miljökonferensen. Så det var ju helt klart. Nu skulle miljökonferensen ta den. Det var bara det att vi hade förlorat regeringsmakten i Sverige. Och det var Carl Bildt som styrde Sverige. Och han var inte ett dugg intresserad av att höra fram den här rapporten. Nu hoppas jag att Margot Wallström kan... Ja, det var jättegulligt. Att Margot Wallström tar upp den där igen, för den finns där. Den kan möjligen förnyas, för det har hänt en hel del sedan den skrevs. Men den borde Sverige kunna lägga fram igen. Och den tredje rapporten jag gjorde, det var om kvinnorna. Om kvinnors rätt att delta i beslut om krig eller fred. Inför kvinnokonferensen i Peking 1995. Det är väldigt intressant när jag tittar på den idag. Hur många av de oerhört kloka förslagen som vi jobbade fram, som inte har kommit en millimeter närmare sitt förverkligande. Med över 20 år som har gått. Nåväl, jag hade ju väldigt starkt stöd av Olof Palme i allt vårt arbete i nedrustningsfrågorna och mot kärnvapen. Jag reste under 9 år jorden runt för att få stöd, och faktum är att Sverige var en stor makt på den tiden. Vi hade stöd av en förkrossande majoritet av FNs alla länder. De som kallades för Non-Aligned. De litade på Sverige, för de visste att vi hade kunskap och de visste vad vi la för förslag. Och vi hade ett grundmurat förtroende. Vi hade 20-25 olika förslag varje år i FN under både Alvas, Ingas och min tid. Så hade vi en kompakt majoritet för dem. Sen gick vi in i EU. Nu säger jag inte mer om det. Men Sverige var alltid den som ledde kampen mot kärnvapen i Förenta Nationerna. Och det här, när vi så småningom fick upp frågan om olagligheten av kärnvapen, för den kom också som ICANs arbete från det civila samhället. Det var framförallt internationella jurister mot kärnvapen som lyckades få olika länder i FN att lägga en resolution där man skulle fråga internationella domstolen i Haag om det var i överensstämmelse med internationell lag att använda eller hota att använda kärnvapen. Det första året jag var då, det var under Carl Bildts tid, jag var då delegat från riksdagen och jag kunde bokstavligt se hur USA gick in i de olika alliansfria ländernas delegationer och sa den kan ni inte stödja. Skulle ni inte ha ekonomisk hjälp för oss? Skulle inte vi hjälpa er med polisen? Skulle ni inte köpa vapen av oss? Så första året så stoppade de restriktionerna, men det andra året så hade juristen gjort ett jättearbete och till allas förvåning så antogs med en stor majoritet resolutionen i generalförsamlingen. Vad gjorde den ledande antikärnvapennationen Sverige? Man avstod från att rösta på resolutionen. Det var Carl Bildts svar. Nå, frågan gick till den internationella domstolen i Haag. Detta var på 90-talet. Internationella domstolen frågade sina medlemsländer vad de ansåg. Jag satt i riksdagen. Jag skrev en motion. Fick alla partier utom de konservativa, alltså Moderaterna, med. Och Sveriges riksdag var stenhård. Det är inte i överensstämmelse med internationell lag att hota om eller använda kärnvapen. 5 i 12 hade fortfarande inte Sveriges regering svarat. Och det talade jag om för Ingvar Carlsson som var vår partiledare och sa att han skriver ett brev till Carl Bildt för kännedom till de andra partiledarna om riksdagens beslut. Och Carl Bildt svarade att Sveriges riksdag anser att det inte står i överensstämmelse. Det var inte Sveriges regering, det var Sveriges riksdag. Och det är egentligen viktigare med en riksdag än med en regering. Carl Bildt har aldrig varit emot kärnvapen. Aldrig. Idag går han ut och säger att det här avtalet, det är fel väg att avvärja ett kärnvapenkrig. Och så säger han att det skulle kunna äventyra icke-spridningsfördraget. Det är skitprat. På inget sätt skulle det äventyra icke-spridningsfördraget. Tvärtom. Det skulle bara stärka icke-spridningsfördraget. Ja, vad hände mer? Ja, nu har jag, herregud, jag har snart gått över min tid och jag som ändå skulle tala om vad vi skulle göra. Jag tror jag lämnar en massa, men ja, alltså, jag kan väl berätta om då att en dag 1995 så ringde telefonen hemma i köket hos mig och det var den australiska premiärministern som undrade om jag kunde tänka mig att ställa upp en kommission som skulle presentera ett förslag om hur man skulle göra sig av, ett realistiskt förslag hur man skulle göra sig av med alla kärnvapen, inte nedrustning, totalt avskaffande. Och det är klart, det kan man inte säga nej till. Så det var alltså 16 män och en kvinna som under 9 månader jobbade fram vår baby och den kallas för Canberra-kommissionen, Canberra-kommissionens förslag. Ett fullständigt realistiskt förslag om hur alla kärnvapen kan avskaffas. Och som jag sa tidigare så måste förslagen komma vid rätt tidpunkt. Och det gjorde kanske inte Canberra-förslaget, därför att när vi var färdiga så hade de också bytt regering och fått en konservativ regering. Men förslaget fördes ändå fram, det stöddes av vår statsminister Göran Persson. Och år 2000 så antog icke-spridningsfördraget NPT ett 13-punktsprogram för total avskaffande av kärnvapen. Canberra-kommissionens förslag. 13 punkter år 2000. Och det har kärnvapenmakterna godkänt och ställt sig bakom. Har de gjort någonting? Nej, det har de inte. Därför att det finns en miss med vårt förslag. Och jag var tveksam redan då, men vi godtog att vi inte skulle sätta upp en tidplan. Men det måste man göra. Man måste ha en tidplan för att pressa fram att det sker steg i rätt riktning. Nå, kan då ett litet land ha någon som helst påverkan på fred och nedrustning? Jag menar nog att så är det. Det kan man. Ni ska komma ihåg att det är 122 länder som har skrivit under det här kärnvapenavtalet. 122 länder av 192 tror jag det är. Så det är en stor majoritet som redan har gjort det. Och det är klart att det är oerhört viktigt att vi koncentrerar oss, bestämmer vad det är vi vill göra, hur vi ska arbeta för att tvinga fram den freden vi alla vill se. För så är det, att krig, det föds i människornas sinnen. Och det är i människornas sinnen, alltså i människornas hjärna, som freden måste byggas. Och då kan man ju fråga sig, hur gör vi det här? Ja, då är det viktigt, för det första tycker jag det är viktigt att komma ihåg att säkerhetspolitik inte är detsamma som militärt försvar. Säkerhetspolitik är oändligt mycket bredare. Det innehåller allt som man kan göra inom utrikespolitiken. Jag ska bara nämna något. Internationell politik, konfliktlösande, fred och nedrustning, kärnvapenavrustning, fredsbyggande, rättvisepolitik, diplomati, samarbetspolitik, biståndspolitik, handelspolitik, stopp för vapenhandel, flyktingpolitik, stärkande av Förenta nationerna med mera. Allt detta kan man arbeta med. Men det innehåller också militärt försvar, men först när alla de andra metoderna är prövade. Säkerhetspolitik är att förebygga konflikter, inte att utkämpa dem. Och säkerhetspolitik är först och främst icke-militära. En gång på 70-talet så kom försvarsministern till mig och sa: vi vill att du ska sitta med i försvarsutredningen för ditt fredsengagemang skull. Tänkte folk i Sverige, herregud, nu har de tänkt till trynet på mig. Men så blev det inte. Det var väldigt nyttigt. Jag hade väldigt många som stöttade mig också inom försvaret, fast det visste de inte om. Men så var det. Jag lärde mig tre viktiga saker. Tre ord, och de kan ni notera. Vad, vem, hur. Vad är det som hotar vår säkerhet? Är det ett direkt militärt anfall? Är det en väldigt aggressiv och spänning i vårt, upptrissande spänning i vårt närområde? Är det en orättvis värld med social och religiösa spänningar? Är det ekonomisk kollaps? Är det en ekonomisk kollaps? Vem är då fienden? Är det något land som militärt vill angripa oss? Eller är det en miljökatastrof som hotar vår och världens säkerhet? Är det en girig och maktfullkomlig kapitalism? Sen kommer ordet hur. Hur ska vi försvara oss mot det vi ser, vad det är som hotar oss och vem som hotar oss? Och det här, det sa vi alltså i försvarsutredningen på 70-talet. Varför säger man inte det idag? Varför säger man 2% av budgetnationalprodukten till militärt försvar? Det kräver NATO. Jaha. Är det något land som angriper Danmark? Har ni någon deklaration om att Ryssland är på väg att angripa er? Vi har det inte i Sverige. Det finns inget politiskt parti i Sverige som säger att Ryssland ska angripa Sverige. Så vad kan man då göra? Ja, då måste man ju plocka fram de metoderna som man tycker är viktiga för en riktig fredspolitik. Och inte bara till ord utan till konkret handling. Och då ska jag försöka vara koncentrerad och snabbt. Jag ska ge 12 punkter och de står inte i tidsordning. Men det är 12 viktiga delar som måste vara med som fredspolitik. Det är för det första att politikerna måste återta dagordningen från marknaden och återställa tron på demokrati. Demokrati är ju ingenting annat än att förvandla människors drömmar till verklighet. För det andra, man måste använda diplomati, minska spänningarna och tona ner aggressiviteten. Vi lever med Ryssland sedan många tusen år som grannar, både Danmark och Sverige. Och vi måste se till att kommunicera med Ryssland. Vi måste göra som Finland. Låta Putin komma till oss och vår statsminister ska åka dit. Våra ministrar ska åka dit, det civila samhället ska åka dit och de ska komma till oss så vi kan lyssna på varandra. Minska spänningarna istället för att gapa om er vapen. Det betyder inte att man godtar brott mot mänskliga rättigheter eller mot folkrätten som i krig. Men det är inte Ryssland ensam om, för det har alla stormakter bryter folkrätten när det passar dem. Vi ska förebygga konflikter. Vi ska lära oss att identifiera vad är det som sker som gör att det växer upp konflikter. Och för det ska vi skaffa oss vetenskapliga instrument. Universitet, högskolor och andra ska jobba med att granska vad är det som håller på att hända i den regionen. Kan vi förebygga att de konflikterna leder till krig? Vi ska minska militärutgifterna istället för att 5% varje år under 5 år. Vilka resurser för att bygga ett fredligt samhälle. Vi måste föra in fredsutbildning och konfliktlösning i läroplanerna från förskolan till universitet. Vi ska lära oss att lösa konflikter och det ska vara lika viktigt som att lära oss läsa, räkna och skriva. Barn, skolelever, vuxna, hela vägen. Vi ska sätta barnen i fokus. Är det här bra för barnen? Eller är det inte bra för barnen att skicka JAS-plan till andra länder? Eller att kräva en högre 2% till NATO-medlemskap? Vi ska stoppa vapenhandeln. Och vi ska framför allt sätta fler kvinnor i beslutsprocessen om krig eller fred. Som ministrar, som ledamöter i parlamentet där besluten fattas. Vi måste nog omskola en hel del danskar, för ni är inte riktigt så fredligt sinnade här som hemma i Sverige, inbillar jag mig. Nu ironiserar jag. Men det är väldigt viktigt att kvinnor finns överallt. Och det finns beslut om det. Det finns resolutioner i FNs säkerhetsråd som heter 1325 som kräver av länderna att de ska, kvinnor ska få vara med överallt där de här besluten fattas. Det finns inga kvinnor som leder några fredsförhandlingar idag. Det måste vi göra. FN måste också utse. Kvinnor ska ju inte göra en majoritet i fredsförhandlingarna om det ska ha någon effekt. Vi ska använda de militära resurserna för att rädda och återställa miljön och använda den rapporten som redan finns i FN. Vi ska sluta prata om rättvis handel. Vi ska genomföra det. Och vi ska i handling ta hand om flyktingar undan krig. Varje kommun, varje stad ska ta ansvar, precis som varje land i Europa ska ta ansvar för flyktingar och människor som söker komma undan krig. Vi ska genomföra Canberra-kommissionens förslag, realistiska förslag om att avskaffa alla kärnvapen. Och vi ska se till att vi får en fast tidplan för den här 13-punktsprogrammet som är antaget av icke-spridningskonferensen. Vi ska genomföra, tycker jag, i Sverige en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. Det får ni gärna göra i Danmark också. Inte bara i fredstid utan också i krigstid. Och vi ska driva frågan om kärnvapenfria zoner. Och till slut så ska vi förstärka Förenta nationerna och ge dem den tyngden som behövs för att kunna driva en riktig politik. För mänskligheten har inte råd med nävrätten och låta nävrätten råda. Alltså att man ska slåss. FN-stadgan och mänskliga rättigheter måste sättas i fokus. Det här är bara några förslag. Ni har säkert andra. Men det är i alla fall några förslag och instrument som man kan använda för att bygga en gemensam och mänsklig säkerhet. Som man gärna får kalla för en feministisk utrikespolitik. Det är en säkerhetspolitik som är fri från hunger, sjukdom, krig och förtryck. Och som inte uppnås med kulor och krut på ett annat lands bekostnad. En säkerhet som bygger och uppnås i samarbete byggt av människor och inte vilda bästar. Tack ska ni ha.
Ja, tusind tak til Maj-Britt Theorin for et meget, meget spændende oplæg. Hvor er det godt at høre nogen, som er engageret, og som ved, hvad I snakker om. Der er plads nu til, at Der er spørgsmål fra salen her, og jeg tror, vi skal starte med spørgsmål, og hvis der er nogen, der vil sige noget med debatindlæg, så lad lige spørgsmålene komme først.
Ja, jeg tænkte på lidt propaganda, der kører i forhold til Rusland, og hvad der sker i Ukraine, og hvordan medierne de er fuldstændig afmarcheret. Ikke? Altså, det er jo ren propaganda, det vi hører i de vestlige medier. Mit spørgsmål det er, mener du, at der bliver bygget op til, at NATO ønsker en krig med Rusland?
Nej, jeg kan ikke sige, at NATO bygger op en krig til Rusland, men det er vigtigt at komme ihåg, at Helmut Kohl en gang utlovede til Gorbachev, när man la ner Warszawapakten, att NATO skulle inte flytta närmare Rysslands gränser. Det har man ju gjort uppenbart. Jag menar, man har inte levt upp till, utan att på något sätt behöva säga att Ryssland är bra på alla sätt, så kan man ju förstå om de känner en viss oro när NATO kommer omkring sina gränser. Jag tror varken den ena eller den andra sidan är så korkad att de skulle börja ett krig. Men det räcker med ett misstag för att det ska kunna gå åt helvete. Och misstag måste man försöka att undanröja genom att förstå varandra. Nu är det så att Finland, trots att de är med i EU, också ställer upp på bojkotten emot Ryssland efter Krim, fortfarande upprätthåller alla kontakter. Putin är i Ryssland. Rysslands president åker till, eller Finlands president åker till Ryssland. Ministrarna har utbyte. Det civila samhället har utbyte. Det är först så man lär sig att leva med en granne. Och det är så som vi uppmanar Sveriges regering att göra. En borgerlig regering gör det säkert inte, men vi har fått ett liksom förhandslöfte av vår statsminister att man tänker i de termerna. Och det tycker jag alla länder ska göra som är grannar. Det intressanta med EU-länderna nu är, trots den bojkott och sanktion man har, eller sanktion man har från EU-länderna, så söker sig det ena landet efter det andra till Ryssland för kontakter. Det tror jag är bra. Det betyder inte att man sväljer varken Putins, vad ska vi säga, aggressiva ton eller milda ton, vilket den ändå än är. Jag råkar se den där amerikanens film och den var ju väldigt intressant. Om ni får chans så ska ni titta på den. Därför att det var 4 avsnitt, jag såg i alla fall 2 av dem. Sturm heter han väl. Oliver Sturm. Och det var en väldigt intressant intervju. Putin hade inte ett papper framför sig. Men han svarade. Och han svarade, tror jag, och Sturm var ganska tuff mot honom i en hel del frågor, vilket är ganska bra. Men det centrala och viktiga är att man har etablerat kontakt. I 200 år levde Sverige utanför alla krig. I över 200 år, om jag nu räknar bort Afghanistan, då är jag lite vänlig när jag gör det, och där har vi deltagit. Men i 200 år, tack vare att vi hade en utrikes- och säkerhetspolitik som gick ut på att vi skulle hålla oss undan krig och att vi skulle ha kontakter med vår stora granne i öster. Och jag förstår inte varför man ska överge den politiken. Vi ska inte gå med i någon militär allians som kan hota Ryssland. Vi ska inte ha några illusioner, men det är väldigt viktigt att bygga upp kontakter på alla nivåer, också fredsrörelsen.
Godt. Vi tager lige et enkelt mere, og så...
Jeg hedder Anne Dorte fra Aalborg. Jeg kom for sent, så jeg hørte ikke begyndelsen af dit foredrag. Jeg har et fråga fra en veninde af min i København, som frågat, går Sverige ind i NATO?
Det håber jeg virkelig ikke. Vi gör allt vad vi kan för att undvika det. Det är så här att i Sverige har det varit ett klart motstånd mot NATO från början. Och ett av de borgerliga partierna, Centerpartiet, har hela tiden varit på samma sida som Socialdemokrater, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Men nu har Centern ändrat sig, så alliansens 4 partier vill gå in i NATO. Och sen har vi då Jokern, alltså Sverigedemokraterna. Och då vet vi inte vad de gör. Visserligen är de väldiga motståndare till EU, men vi kan ju inte lita på dem. Och det är ju därför det är så viktigt att hela denna debatten förs väldigt intensivt i Sverige. Och det är därför, om du inte hörde början, så sa jag det att så sent som i april i år så bekräftade den socialdemokratiska kongressen att vi ska inte gå in i NATO. Det är alltså ett beslut taget av den sittande regeringen att vi ska inte gå in i NATO. Men om vi får en borgerlig regering så vet vi alltså inte vad Sverigedemokraterna gör. Men jag vill ändå säga till Linda Nina i Danmark, Sverige kommer inte att gå in i NATO. Jag är övertygad om.
Tack för det. Det må vi sørge for at bakke op om herfra.
Så jeg vil gerne have, at du spørger altså Margaret, hvad sagde hun om den egyptiske ambassadør?
Att jag var ordförande för en utredning om kärnvapen i Förenta nationerna. Och den första mötet så frågade den egyptiska ambassadören, säger den egyptiska ambassadören, jag har aldrig arbetat under en kvinna tidigare och jag vet inte hur det ska gå. Och sedan var han den som tackade allra mest för det arbetet den kvinnliga ordföranden hade gjort i studien om kärnvapen för Förenta nationerna. Han var mycket tacksam och han lärde sig tydligen någonting om att även kvinnor kan leda en FN-studie.
Jag tror vi ska säga riktigt många tack till Maj-Britt. Det vill jag ge Maj-Britt en stor hand.
Hermed slut på den tidigere svenske nedrustningsambassadør Maj-Britt Theorins foredrag om sin livslange kamp for en atomvåbenfri verden og aktuelt om kampen mod Sveriges indlemmelse i NATO, der tværtimod vil binde Sverige til at acceptere NATOs strategi om at kunne bruge atomvåben. Og endda som de første. Optagelsen er fra den 7. oktober 2017, da Maj-Britt Theorin talte på Aarhus Fredsfestival. Man vil kunne genhøre Maj-Britt Theorins oplæg her på det løb på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Theorin med TH. Her vil også blive lagt eventuelt relevante links til yderligere oplysninger om Maj-Britt Theorin. Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil senere bringe flere optagelser fra Aarhus Fredsfestivalen.